den mentalitet som man har, eller den religion man kan kalla det då, om vi nu har framstegsreligionen och vetenskapsreligionen och penningreligionen, om vi har den, den leder ju till vissa typer av problem. Och om man är kvar i den religionen när man ska forma lösningar på de problem som man redan har skapat, så kan man inte förvänta sig att det fungerar. Jag tror inte att tekniken kommer att ge några lösningar på tekniska problem i första hand. Utan det krävs något annat sätt att tänka, en annan mentalitet, en annan... För det som skiljer verkligen civilisationer från varann, det är sättet att tänka. Det är någon slags mentalitetsskifte. Det kommer att ge till uttryck i konst och estetik. Och, alltså det får en annan signatur plötsligt. Och det sitter ju på insidan av folk. Va? En annan mentalitet. Och det är någonting åt det hållet som jag tror pågår. Men det är sånt sker i såna tidsskalor, så därför går det inte att upptäcka. Man kan inte säga, se där är det, nu har jag fått kon på det, utan det är väderbenet.
Karl-Erik Edris är tillbaka här i mitt öga. Varmt välkommen, det är alltid intressant att prata med dig. Och för programmet avslutar vi med en slags vinkling in mot samhället, samhällsutvecklingen, som ju är ett stort intresseområde för dig, inte minst har man ju sett det via det du har skrivit.
Jo, det har du väl rätt i.
Ja, det har jag väl rätt i. Kändes inte som någon riktigt rättvis beskrivning, eller du får hjälpa mig.
Ja, men alltså det som är poängen, eller det som gör att jag har blivit intresserad av samhällsfrågor, eller egentligen född med det, var ju en känsla av att saker och ting var på väg åt fel håll. Alltså det var ju en upptäckt av att jag kände väldigt tidigt när jag hörde det här. När jag gick i skolan, och det var ju mycket framstegstro och hur bra det skulle bli och sådär. Och jag kände det som att det där är inte sant. Det går åt helvete. Så, ungefär så grovt uttryckt kände jag. Men jag hade ju inga analyser av det där, utan jag har jämfört mig med, det finns ju gubbar eller kanske kärringar också som har det man kallar väderben. Alltså man känner när det ska bli väderomslag, och om då det kommer en meteorolog och säger att det inte ska bli det, det bryr man sig inte om, för man litar mer på det egna benet. Och jag kände så att jag hade inga förklaringar till varför jag trodde att samhället skulle gå. Alltså att det skulle gick mot problem istället för att det skulle bli något lyckat av det. Att det inte skulle hålla. Och det var det som egentligen drev mig till att börja studera samhällsvetenskapliga ämnen. För att se om jag kunde hitta några människor som förstod saker som gjorde att jag kunde uppskatta dem. Och tycka att de tycker ju ungefär som jag. Eller som, de hjälper som
förstod,
mig.
Förstod sig på ditt ben.
Ja, alltså de hjälper mig att begripa mig själv. Varför jag hade den där känslan eller intuitionen eller vad man ska säga. Och det visade sig ju vara korrekt, att när jag kom in då i studier av det där, så var det särskilt, jag läste något ämne som heter samhällskunskap, och jag läste sociologi där. Och där hade en bok av en kille som heter Alex Inkeles, Vad är sociologi? Och på en halv sida där stod det om Pitterim Sorokin, som ju naturligtvis ingen i stort sett vet vem det är. Men alltså han var född på, hörde till Komi-folket, och var född någonstans där halvt i Sibirien. Och var uppenbarligen ett litet geni. Hans farsa var kringresande ikonostasreparerare. Han åkte omkring och reparerade ikonostaserna i de ryska kyrkorna. Ja, han åkte runt där och fick ingen utbildning. Men så var det väl några prällar eller något som pratade med den här lille gossen och tänkte, han är ju rasande begåvad den här. Så då lyckades de plocka honom ifrån farsan och sätta honom i skola. Och han gick ju som ett spjut, så han blev då så småningom professor i sociologi och så vidare. Men han var med i den ryska revolutionen. Och han var med på Kerenskis sida och var en av Kerenskis rådgivare. Och sen vann ju Lenin och bolsjevikerna. Och då blev han dödsdömd efter det där. Mm. Men han hade ett Solzhenitsyn-öde. Man satte honom på ett tåg, så han blev utskickad istället för dödad. Och efter ett år, den här långa historien om Sorokin. Efter ett år i Tjeckoslovakien så åkte han så småningom till USA och blev professor i sociologi på Harvard. Men den här killen, han hade ju, han blev min guide in i historier om civilisationers uppgång och fall. Och då kände jag mig omedelbart hemma med de här gubbarna då, Toynbee och Spengler och sådana här, som har på olika sätt försökt att greppa hela den historiska processen. Och inte liksom skjuta in sig, jag menar, en vanlig historiker blir euforisk om man hittar ett kilo gamla protokoll som ingen har sett förut och kan gråta ner sig i detaljer. Men de här gubbarna, de zoomar ju ut för att se de stora mönstren och vad det är som gör att civilisationer rasar samman. Och då kände jag, äntligen är jag i ett sällskap av visserligen de flesta av de här döda gubbar som tänker ungefär som jag känner. Och det var en...
Men det är väl ett boktips också. Oswald Spenglers Västerlandets undergång.
Ja, den är underbar.
Ja.
Den är underbar. Och han var ju inte överdrivet optimistisk om saker och ting.
Det har man ju på titeln, kan man ju säga.
Ja. Der Untergang des Abendlandes heter den väl på tyska.
Jaha, okay.
Aftonlandets
undergång.
Ja, det är väl det här med väster och solnedgång förmodligen. Jaha. Skulle jag tro att öster, där är det väl uppgång. Ja, men bortsett från vilket. Men han är ju nedmyllad, Oswald som han hette.
Ja, men vad blev slutsatsen då?
För mig?
Ja.
Ja, men alltså då grottade jag ju ner mig i att läsa om civilisationers uppgång och fall för att hitta en begreppsapparat där jag skulle kunna skriva om benkänslan, att den här känslan av att det gick åt skogen. Och jag kan inte säga att det är så lätt. Jag har ju skrivit den ena tjocka boken efter den andra som partiella rapporter över att få grepp om utvecklingen. Och i nuläget så kan jag väl säga, det var ju det vi var delvis inne på, att man kan ju, jag har ju teorier om att det pågår det jag kallar ett civilisationsskifte, men jag vet inte om jag vill gå in på det nu, utan jag tänker det är mera intressant att gå in på hur människan fungerar och hur man ska förhålla sig. Det är ju så mycket budskap om att man ska ha panik och man ska tro att allting går åt skogen. Men jag tror att man ska ta vara...
Det är det vi har antytt här redan.
Ja, men alltså, det visst går åt skogen, men det finns ju möjligheter till en ny ordning och då måste man fokusera på det, tycker jag. Men du kanske är full av reaktioner nu?
Jag kan hålla med om att man ser en massa tecken på att den västerländska kulturen det svajar och har sig. I Sverige till exempel bara så är väl det då den här socialdemokratiska eran och vad heter det här? Folkhemmet heter
ja,
det. Som idé har... Ja, det är slut på något sätt. Det kommer inte att fortsätta. Det går inte att reparera. Det är något annat som kommer.
Vägsände har det kommit.
Jo. Men det behöver ju inte betyda att allting exploderar och det blir Armageddon och allt brinner upp. Utan det successivt kan väl utvecklas något annat av det.
Ja, det tror jag.
Så det behöver ju inte bli... den stora undergången som ju alltid är populär att ha som idé.
Jo, men alltså det har ju också mycket med perspektiv att göra. Alltså civilisationsskiften utspelas ju under hundratals år. I min senaste bok så betraktar jag ju hela det moderna projektet som ett led i ett skifte. Alltså det händer ju inte på en eftermiddag eller som när man vänder en hand, utan det är långvariga processer.
Ja, du menar att den samhällsordning eller den tid vi lever i nu, det är egentligen i mitten av förändringen eller slutet av förändringen.
Ja,
alltså vi tror att vi lever i en unik tid så att säga, men det här är bara ett kapitel i en bok, eller vadå?
Ja, alltså jag uppfattar det moderna projektet, bortsett från alltså att det har till uppdrag inom eller uppgift att slå sönder utvecklingsåterhållande religioner. Alltså att det är, och så kommer vetenskapen fram. Man kan ju säga frihet, jämlikhet och broderskap. Som, alltså där finns det någonting. Det är ett upprättande av människan, demokrati. Jag menar, det spårar ur. Men det är en annan sak. Alltså grundimpulsen är en befrielseimpuls. Att man inte ska behöva vara instängd i religiös diktatur och inskränkthet, utan här ska vi bli fria. Sen var det kul då när man har befriat att nu ska vi ta makten över skiten i alla fall, och vi ska ha en vetenskapsreligion och vi ska dyrka pengar och vi ska göra sig och vi ska ha makt till det, så spårar det ur också.
Ja, just det, man får som samma sak igen fast bara i en annan version.
Ja, alltså det är en annan religion som vi har nu då. Då är det mammon och vetenskapen och annat, men det är makthierarkier och man ska skola folk i detta. Alltså vi har katekeser för det här också, så är alla är lagom rätt trogna och så vidare. Så det var ju, men i min värld så, och dessutom är det här globalt, så man ger sig ju på de flesta sådana här mytsystem, och det är ju islam som gör mest motstånd då och vill att det ska vara som det var på medeltiden eller när Mohammed gick i sina sandaler där i Arabien på 600-talet.
Ja, de verkar ju hur som helst i alla fall inte ge upp lika lätt som,
nej,
som
nej.
Man har gjort i Sverige till exempel.
Nej,
sekularismen
nej.
Och kyrkans
närstående
undergång känns det ju som. Jag vet inte.
Men alltså det, i min värld så tror jag att det kommer att gå samma väg med dem allihop, för att någonstans, oavsett vad man kan tycka om vårt nuvarande slaveri under materien och evig tillväxt och alltihop det här, så känner sig ju ändå människan något friare än när man än vad man gjorde tidigare, tror jag. Och när dessutom det... har små materiella omständigheter.
Även om det är mycket galet som kommer i spåren av 68, så var det väl ändå en fantastisk revolution mot hela det här auktoritära samhället.
Ja. Jag har ju dessutom upplevt hur stämningen
var. Du var ju där.
Men alltså den missade jag ju.
Ja, men 50-talet, i det här auktoritära.
Ja,
liksom.
Alltså det var hårda tider.
Ja.
Jag var ju med om när det var skolaga och sånt där.
Ja. Fick du någon däng?
Nej, inte särskilt mycket. Mm. Nej, jag vill inte ha stryk sådär. Så var jag lite lagom falsk.
Jaha. Du hittade metoder och klarade du undan.
Ja, det var väl, det var väl något slag på fingrarna någon gång och så. Det var ju också lite beroende på vad man hade för typ av lärare, och jag hade väl ganska snälla lärare. Det var väl bara i sjätte klass där 1958, men då var det ju, jag tror det upphörde 57 att man klodde upp ungarna. Då var det väl en sån här som man kände gärna hade velat.
Mm.
Men han hade andra straff. Man fick stå upp hela timman och sådär. Istället för att han klippte till den.
Dumstruten.
Ja.
Så. Jo, men
för att gå tillbaka
60-talet till, när jag gick i skolan.
Ja, men för att gå tillbaka till det här då, så är det ju väldigt svårt då, om man har en hypotes om vad som kommer att hända som kanske sträcker sig över 500 år. 300 års sönderfall har gått och sen är det 200 år med ännu lite mer sönderfall, men mera nya krafter. Det är ju inte, alltså det är svårt att kommunicera sånt, det är svårt att förstå sånt. Och jag har skrivit om sådana grejer, men poängen med det hela, eller det som jag känner ger hopp för mig personligen, det är de här sakerna med det inre, att försöka att i sitt djupaste inre hitta svar på de frågor som man söker i det yttre. Och jag tänker ungefär så här, att om man, den mentalitet som man har, eller den religion man kan kalla det då, om vi nu har framstegsreligionen och vetenskapsreligionen och penningreligionen, om vi har den, den leder ju till vissa typer av problem. Och om man är kvar i den religionen när man ska forma lösningar på de problem som man redan har skapat, så kan man inte förvänta sig att det fungerar. Jag tror inte att tekniken kommer att ge några lösningar på tekniska problem i första hand, utan det krävs något annat sätt att tänka, en annan mentalitet, en annan... För det som skiljer verkligen civilisationer från varann, det är sättet att tänka. Det är någon slags mentalitetsskifte. Det kommer att ge till uttryck i konst och estetik. Och, alltså det får en annan signatur plötsligt. Och det sitter ju på insidan av folk. Va? En annan mentalitet. Och det är någonting åt det hållet som jag tror pågår, men det är sånt sker i såna tidsskalor så därför går det inte att upptäcka. Man kan inte säga, se där är det, nu har jag fått korn på det, utan det är väderbenet, och det är klart att man kan ha fel.
Jag tänkte fråga, hur kan du veta att du,
jag vet
att
inte
du
det.
Har förstått det?
Nej, jag vet inte det naturligtvis i den objektiva vetenskapliga meningen, utan jag berättar bara om att jag lever mitt liv utifrån vissa typer av övertygelser och gör det så gott jag kan. Och det tror jag de allra flesta gör. Sen kan man ju då vara mer eller mindre självupptagen och tycka att det är värt att prata om det.
Skriva böcker.
Ja, alltså det alternativet kunde vara att hålla käften och odla sin trädgård. Vilket jag inte har någon, då får det bli balkonglådan.
Nej, men skriva böcker är väl som att ha en trädgård? Är det
jo, det är det ju. Man rotar omkring i sina...
Ja, men jag har inte läst kanske alla rader du har skrivit, men jag kan ju intyga om att det är intressant i alla fall att följa det du resonerar om.
Ja.
Jag är ju med så där. Jag ser mer bara så långt näsan räcker. Men där kan jag då tycka att jag har väl satt min rubrik på det där och tycker att det pågår en slags idékorruption i nutiden i alla fall. Hösten här nu 2019, jag tycker det är ett bra exempel, så har det nu kommit ett avslöjande då om att de här apatiska flyktingbarnen, de var inte apatiska.
Nej.
Nej, utan det var någon, ja. Och då har jag tänkt, då, när jag fick höra det så tänkte jag så här, jag gjorde det inte i alla fall, och jag tänker att det kanske var någon ganska många med mig som inte heller trodde på det när det pågick, att de var apatiska. Utan det blev väl så som att de var apatiska, fastän de inte var det. Jag vet inte hur man ska se på det där, men liksom avslöjas så inser jag att det är ju som... För mig är det inget avslöjande. Utan naturligtvis var det så att de vill prova alla möjliga tillbudstående medel för att inte bli utvisade ur Sverige. Och det här var ju ett av dem.
Ja, alltså jag kan inte...
Och det behöver inte vara något fel med det. Men att media då har presenterat det här som... De, där det nu verkar ha kommit fram också att journalisterna visste nog om att det var... att de inte var apatiska. Men det gick ju som inte att rapportera det. Och det är det jag menar som är idékorruptionen. Och det gick inte att säga sanningen.
Nej.
Om det här. Nej, det är bara ett exempel.
Jag läste bara en artikel om det där i Kvartal som ju gick, eller det var en läkare som sa att ja, men det var ju mycket som indikerade att de inte var apatiska. Och så fick de rapporter om att de var uppe och smygåt. För de föreföll inte vara uttorkade och så, älta och så vidare. Men alltså då kommer vi ju in på en, tycker jag, en annan fråga, och det är ju det här med integritet. Alltså, varför säger man inte det man ser och uppfattar, utan håller tyst och håller med om något som man inser inte är sant?
Ja.
Och då kommer det är ju något konstigt det här med grupptryck. Jag brukar definiera integritet som att kunna säga nej på basis av en allmängiltig princip. Alltså, de kunde inte säga nej här, utan de sa ja, även om de egentligen tyckte nej. Och det där fenomenet är ju väldigt vanligt vid alla typer av skandaler. Alltså, det händer saker och sen avslöjas det, och efteråt så är de som inblandade, de beter sig som de var på muggen när det skedde. Alltså, det är ju ingen som står upp och säger
att kejsaren är naken.
Nej. Eller att, ja, jag fattade ju att det här var idiotiskt. Utan man sniglar mot makten och man säger ja. Ja. Och då är det klart att man kan undra, varför finns det inga principfasta, moraliskt rakryggade personer som säger, ja, men det är ju så här för fan.
Priset är högt.
Ja. Va? Och då kan man ju fråga, vad är...
Det är bättre att åka det? Hem och tända grillen.
Ja, men har du då någon föreställning om varför har det blivit så?
Det är därför jag bjuder in dig hit, för att du ska förklara det för mig.
Oh. Och här sitter jag då.
Alltså, det är en stor gåta för mig, och varför det händer och varför händer det just nu. Det, jag ställde mig den frågan, tror jag, det är sådär 5-6 år sedan. Jag minns att jag stod i köket och säger till min fru, varför händer det här och varför händer det just nu? Och jag har fortfarande inget svar på frågan. Varför finns det? Det här jag tog nu med flyktingbarnet, det är ju bara ett exempel.
Ja,
det finns ju hur många som helst.
Ja, men jag fattar det. Ja. Jag har ju gjort samma observation, att det är så. Mitt sätt att förklara det där är ju då att det pågår en uppluckring av världen. Alltså, det är svårt, men om du ser de här gamla byggnaderna från antiken som börjar och pelarna ger sig. Mm. Alltså, att om man kan tänka sig att man ser att ett samhälle är sånt att det finns moraliska pelare som är stabila.
Jag kommer att tänka på huvudet, brukar ju trilla av på de
ja, där har du förklaringen. Det har nu gått dit en att huvudet har... Nu är det förryckt alltihopa. Jo, men alltså att detta är saker som är bortom individer. Att när de här bärande värdena var stabila och rimligt oanfrätta, då kunde folk koppla upp sig mot dem och tycka att de var talesmän för någonting som kändes som bärande värden som vi alla är överens om. Mm. Då framstod man inte som en bakåtsträvande patriarkal moralist, för att man slog näven i bordet och sa att A är A och B är B.
Mm.
Utan nu går man med på att det kanske är C i själva verket. Ja, att det är, så att det egentligen är en illustration till det här, att gemene man känner det som att det är tomt när de ska ta spjärn mot någonting. Det finns inga värden kvar. Mm, och därför är det bara enstaka personer som har återskapat moraliska principer inom sig själva som kan stå upp och säga saker. Men på egen risk, för då får de populasen eller det här andra på sig, eftersom det är någon slags gruppkänsla också kring det hela. Att det är någon brytning där som är svår att uttrycka.
Ja, det kan jag säga. När jag startade den här YouTube-kanalen så blev det ju också så, vilka ska jag intervjua?
Ja.
Blev ju frågan, och då inser jag att de enda som jag tyckte, som det framstod, var värda att intervjua, det var de som inte representerade en organisation eller som en arbetsplats eller hade sådär, utan det måste vara människor som står utanför det, för annars riskerar de ju, om de talar sanning, så riskerar de bestraffning i form av, i värsta fall, avsked eller nu kan man uteslutning ur olika
man får inte säga sitt hjärtas mening helt enkelt.
Nej, precis. Ja, det funkar ju så i många sammanhang.
Ja, men det kanske också är så här att när man känner på något vis, alltså om du tänker att du är på ett isflak, men det är ganska stort, men så känner du det där ljudet när det börjar spricka, alltså man blir spänd i hela kroppen, tänker att sprickan kommer att gå just där, jag får ett ben på ena sidan och sen ligger jag i, alltså att om man känner att någonting håller på att spricka, så kanske man håller hårdare. Alltså att det blir på ytan mer och mer auktoritära fasoner. Man kallar det varumärken och visioner. Mm. Och man ska sy in folk i mera sektliknande kämpande för något som man innerst inne vet det kan inte hålla länge till.
Mm. Jo, en annan aspekt då, att se vad du säger om det, därför att det var ju också ett av skälen till att jag ville börja göra de här samtalen. Det var att jag upptäckte att det fanns på YouTube det här de kallar för the intellectual dark web, där de satt och hade mycket såna här samtal, och där man egentligen har sagt nu 41 gånger att kejsaren är naken. Mm. Så att det är ju redan avslöjat att pojken har redan sagt, ser ni inte kejsaren är naken? Men effekten av det uteblir. Det slutar inte som i Andersens saga. Utan folk fortsätter. Vi bara fäser undan den där pojken där som sa det här som vi alla känner till. Bort, en ska bort. Pojken ska bort.
Ja, du har ju dessvärre rätt i det.
Ja, så, och det skrämmer mig då att, så att säga, även när sanningen är avslöjad så är det, ja.
Ja.
Man nej, kan men kalla alltså det för du... lögnen som blir kvar, men det, ja, det kanske man kan säga.
Ja, alltså det är ju en alternativ verklighet. Vi ska köra det verkligen i botten, det vi har. Alltså, eller hur? Det är väl det som pågår. Vi kör det i botten. Men alltså jag sa väl förut...
Det kanske finns en vilja till det också. Ja. Kanske det som är en underliggande.
Ja, nej, alltså jag vet inte hur det är med det, utan jag går ju ofta tillbaka till hur jag försöker att få ordning i mitt eget liv. Och jag känner ju att jag vill inte arbeta mot saker utan för saker.
Mm.
Och jag ser att det finns mycket som det, man skulle kunna vilja arbeta mot. Men jag tycker... Jag är inte intresserad av det. Utan jag ser, ja, det går si och det går så. Och man kan kritisera och håna och tänka, hur jävla dum får man ha? Men
du kanske kan rädda mig då ur det här...
Tillståndet
av att vara frustrerad över att det verkar så baklänges och fram och tillbaka, och att lögnen får råda ibland, och det stora omvälvningar, och en kvinna kan bli en man och en man kan bli en kvinna. Sådana där saker har ju liksom svårt att smälta, så konservativ gammal gubbe som jag är. Ja. Men hjälp mig att låta bli. Och...
Jag såg förresten att det var en av de här bytarna som undrade om det var någon mening, för hon hade känt sin dysfori ändå, såg jag på SVT, i SVTs app idag. Nej, men alltså, när det gäller det där att inte vara frustrerad, så känner jag så här att av någon anledning så tror jag om människan att utifrån oss själva så tycker vi att vi har fullgoda skäl för att tycka, känna, tänka och agera som vi gör. Alltså, det är ju, folk är ju inte utifrån ens eget perspektiv idiotiska för att göra en själv på dåligt humör. Utan de tycker ju att det där är en god idé. Och då får man ju då bestämma sig för om man ska försöka att reformera dem, eller om man ska låta dem vara. Alltså, man kan ge folk goda råd, men är de inte efterfrågade så är de inte heller uppskattade. Utan man får ju, utan folk, det är det jag menar med det jag har sagt förut om att alla måste få hålla på tills de tröttnar. Och det kan komma en period när man har tröttnat på sin hållning, och då kan man ju komma med något som då förhoppningsvis är bättre. Och jag retar mig inte på saker som jag inte har ansvar för.
Men du tänker aldrig på den skada som kan liksom bli? Jag tänker,
jo, det gör jag. Men vad fan?
Får jag förfasas över en grej till?
Ja, absolut.
Så nu, om det var i månadsskiftet här, september, oktober, så återremitterar ju regeringen frågan till Socialstyrelsen, där man återigen vill pröva det här om att sänka åldersgränsen för de som ska få mäckla med sitt kön, byta kön. Vad det nu kan innebära, hormonbehandlingar och annat. Och att åldersgränsen ska sänkas till 15 år, plus att man ska bestämma att föräldrarna ska in, om de motsätter sig det, så ska de bara plockas bort ur ekvationen. Utan det är ju då samhället och utredningarna och experterna som ska få bestämma. Samtidigt har vi en debatt i Sverige om att förbjuda omskärelse.
Du tycker inte det går ihop?
Nej, jag tycker inte det går ihop. För vad är ett könsbyte om inte en omskärelse? Och då blir jag sådär. Men herregud, tänker jag. Hur ska ni ha det? Är det A som är A, eller B som är B, eller C som är D, eller vad är det för något? Jo. Hur kan man å ena sidan stå och säga ett, och så andra änden så säger man ett, ska vi inte hålla på med? Vi ska hålla på med två.
Ja, alltså jag håller ju med dig där, att jag tycker sakligt sett så är det ju inte imponerande. Men det är dessutom högst osäkert nyttan av både det ena och det andra. Men du kan ju ge dig in där och försöka att tala förstånd med, ja, det du kallar förstånd då, eller jag, med de inblandade.
Ja.
Utan det är ju som att något slags stenar är i rullning. Och det där, kraften i det där måste ebba ut av sig själv. Och det, om man då inte känner sig personligen kallad, då får man får ju bli politiker i så fall och vara inriktad på detta. Alltså, för jag som...
Jag vill inte säga.
Nej, och som vanlig medborgare, jag känner så här, jag vill inte förstöra mitt goda humör.
Nej.
Jag noterar att det är så, och om de skulle fråga mig och det hade någon betydelse vad jag sa, så skulle jag säga vad jag tyckte. Men för övrigt så jag tycker att jag känner väl så här, att man kan ju säga att det kanske är verklighetsflykt, men jag vet hur det ser ut i världen. Men jag känner som så att jag värnar också inte bara min sinnesfrid, utan den bästa formen av omdöme. För om jag är upprörd och förbannad och irriterad och vad man nu kallar det, så blir inte mitt omdöme bättre, utan det blir sämre. För då smyger det in någon slags heta, konstiga känslor i mig som gör att det blir råsopar istället för subtila grejer. Va? Så att jag vill hålla mig cool, men veta hur det är. Och sen tar jag ansvar för mitt. Och sen om jag klarar av ett så här stort område, ja, då kanske jag vågar sticka ut lite ytterligare. Och så är det mitt lilla bidrag. Vi är ju ändå 7-8 miljarder människor här, så det är ju många som har ansvar för att det här ska fungera. Jag kan ju inte ta allt ihop.
Nej.
Nej.
Rikta energin där den gör mest nytta.
Ja.
Sluta och tjapsa.
Jag tycker det. Därför skriver jag ju inga, försöker ju inte skriva debattartiklar och sådär och framföra åsikter i någon större utsträckning. Jag babblar ju här. Men det är någonting där. Men alltså det där är ju också personligt. Men jag tycker att det är viktigt att försöka, för jag tror avgörande för hanteringen, det är ju att vi lyckas kollektivt sett utveckla vårt omdöme så vi sköter saker bättre. Och det där är ju inte någon sak som är kollektiv så, utan den är ju individuell. Man kan säga att mänskligheten blir galen kollektiv, men vaknar upp och blir klok en och en. Jag menar, man kan ju ha massfenomen som nazismen och det där. Man kan ju få då en hel befolkning att mista förståndet.
Jo, visst, det verkar inte vara så komplicerat.
Nej, alltså det. När det är rätt läge, va, så kan man bli vansinnig. Och man förnekar vad som helst. Man kan tro på vad som helst och tycka att det är bra. Men vaknar upp gör man en och en. Och då får man försöka att...
Men tänk vilken skada som har åstadkoms av Nazi-Tyskland eller... kommunistregimen i Sovjet och Kina.
Det
var miljontals människor fick sätta livet till på grund av idéer som
men vi vet inte hur det skulle ha blivit om de inte hade kört det där. Vad hade hänt då? Man kan alltid ta för givet att det här var hemskt. Hade vi inte gjort det här så hade idyllien rått. Men det kanske hade blivit 7 resor värre.
Ja, det är ju sant.
Det är väldigt svårt. Va? Man får tänka på, alltså inte göra sig själv på dåligt humör i onödan. Man vet ju inte, va?
Och sen är ju också frågan hur pass deterministiskt är det? Jag läste ju med fascination Isaac Asimovs stiftelsetrilogi som jag tyckte innehöll någon slags metaforer. Att historien hade sin gång. Den här stiftelsen är väl tillsatt för att liksom minimera skadeverkningar, men det blir ändå liksom snöbollen rullar åt sitt håll och det, som du säger, det kanske inte fanns något annat alternativ just då.
Nej, alltså det pratas ju mycket om kontrafaktisk historia. Hur skulle det ha blivit om det inte hade blivit som det blev? Och det är ju jag egentligen fullständigt ointresserad av, för jag tänker så här att det finns alltid tillräckliga orsaker till att det som händer, händer. Det är en sak att man inte känner till orsakerna. Det är en sak att man inte tycker om dem. Det är en sak att man inte erkänner dem som orsaker. Jag menar, alla möjliga krumbukter som man har, det hör inte dit. Det som händer, det finns starkare orsakskrafter bakom det som händer än bakom det som inte händer. Det var aldrig på vippen att bli något annat, för det hände inte. Utan därför och så rullar det på. Annars är man ju tvungen att gå in i ett tänkande där man säger att det fanns inga orsaker till det som hände. Alltså, så därför har jag också svårt att bli till exempel upprörd över att Donald Trump blir president. Då tänker jag, ja men Donald Trump är ju uppenbarligen den president USA har jobbat för att få, och så fick de den.
Ja, jag är inte det minsta förvånad över att det blev som
det. Nej, man har jobbat för det i decennier eller kanske ännu mer.
Jo, eller SDs framgångar i Sverige. Som vänstern och även mitten förfasas över.
Ja, varför ska
men det är ju de som har skapat SD.
Ja.
Det är ju de som har gjort så att SD har kunnat växa.
Ja, det är klart att det.
Det kan man väl ha åsikter om. Men så för mig framstår det så.
Ja, men alltså det är klart att det är svårt att två sina händer och säga att här jag är både oskyldig och utan skuld. Mm. Jag är ren som... Ja, alltså Jesusbarnet är inte rent jämfört med mig. Jag är helt utan skuld och jag kastar stenar så det bara ryker om det.
Alltså, därför
så känner jag så. Jag betraktar, observerar, noterar, ser vad som händer och undrar varför vi har gjort oss förtjänta av detta.
Mm.
Ja, och sen är det då man kan dra några slutsatser och... Och sen känner jag också så här att inte drabbas av inflation. Det är ju lätt, alltså förr i världen så var ju människan inskränkt. Man visste knappt vad som hände i grannsocknen. Och sen har det ju, nu kan vi ju få veta hela, vad som händer i hela världen. Ja. Det är klart att man kan bli gravt överstimulerad.
På ett ögonblick dessutom.
Ja, och är man då en principfast och ansvarskännande natur så tänker man, hur fan kan de få hålla på?
Ja.
Är det ingen som ber dem att stoppa? Men det klarar man ju inte av som människa. Man spränger ju sitt system, va? Man är inte gjord för att vara världshärskare, utan man är gjord för att sköta sin egen trädgård. Och den kan ju vara stor. Man kan ha hela Norrbotten eller hela Sverige eller...
Ja, dessutom har man ingen makt över situationen. Jag brukar reta mina kamrater genom att säga, ja men jag röstade på Trump.
Ja.
Bara för att retas.
Ja.
Och med den parentesen att jag har inte rösträtt i USA.
Nej.
Nej. Jag kan ju inte påverka det som händer där.
Nej.
Nej.
Så på detta sätt så kan jag säga att jag försöker att distansera mig utan att vara cynisk. Alltså, för risken är ju när man distanserar sig att man vänder sig bort i förakt mot den oförbättligt enfaldiga och kortsynta människan. Men alltså, det drabbar ju en själv. Alltså, tillvaron har ju en slags bumerang-effekt, så föraktar man människan. Så det är väldigt svårt att göra det utan att förakta sig själv. Det finns ju det här talesättet att man känner andra som man känner sig själv. Och det finns en slags bumerangeffekt enligt min mening som man ska akta sig för och spruta förakt och nedlåtenhet. För det drabbar
som jag har gjort här nu.
Det tycker jag inte. Jag har bara varit
lite grann. Jag har visat min frustration.
Ja, men det är ju en sak. Men alltså, uppriktighet är ju en sak. Den behöver ju inte vara laddad av frustrerade emotioner. Man kan ju se hur det är att vara lidelsefri.
Mm-hmm.
Alltså man noterar, så här är det. Man kan gråta över sakernas tillstånd och tänka, ja, alltså om jag vore en av Guds närmaste änglar så skulle jag låta hålla fram min nådutstrålande hand och ge den frid för all framtid. Vad hemskt mycket lidande och elände det är. Men nu är jag ändå bara en vanlig liten människa som försöker att ha rimlig ordning i mitt eget liv.
Mm.
Du har ju fru och två döttrar.
Mm.
Det är ju inte illa om de kommer upp på begravningen och säger, fy fan vilken bra farsa vi hade. Mm.
Min grekiske vän Lavros, jag kommer ihåg vi satt en kväll där i värmen i Grekland på en restaurang och så svepte han med handen och så sa han, Pelle, this is the life.
Ja. 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 Jo, det är ju så.
Det var där och nu.
Ja.
Där och då och nu.
Jag vet inte varför, nu såg jag farsans gamla häst framför mig. Så jag tror jag blir tvungen att berätta om hästen.
Det får bli vår avslutning. Nu vill vi höra om hästen.
Jo, men det var så här. Jag hade varit hade tagit realexamen och jag hade supit alldeles för mycket. Så jag hade svårt bakrus. Och så skulle hästen föla. Hon fick ett föl och blev, men verkade inte bra. Det kändes som att det var något mer i den och så här. Och så kom veterinären och sa att det ligger ett dött föl i märren. Jag står och tittar på där i mitt bakrus på det här. Och han skulle ha ut det. Och det gick ju inte, utan han var tvungen att såga ut det. Så han hade han sågade bit för bit och tog ut ett ben då och så här. Mm. Så han sågade. Och hästen var ju fullständigt dyngsur av svett. Det var ju en fruktansvärd resa för den här hästen. Och sen när han hade fått ut det döda fölet så sa han: om hon torkar så har jag inte skadat henne. Och så stapplade hon ut på darriga ben och hon hade inte en torr fläck på hela sig. Och så om vi tittade på den här hästen för att se om det skulle börja torka. Och sen när man såg den första femörings torra fläcken, alltså känslan i det, hästen kommer att klara sig, vilket hon också gjorde. Och jag var bakrus och mådde dåligt, men fy fan vad imponerad jag var av honom som lyckades såga ut bit för bit. Och då känner jag så här att det är så man som individ, alltså det blir en symbol för det här att få det torrt och fint, alltså rent och friskt runt sig själv. Det torkade på olika ställen, att man får satsa på att se sig själv, även om man bara har väldigt liten räckvidd. This is life, som du sa, det var fint där, va? Hemma, lite längre ut, och så hjälps vi åt, och sen torkar till sist hela hästen. Mm. Och då är det bra. Ja.
Tack ska du ha.
Han var rart, Edris.